Podplay.
Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Andreas Granqvists startsida. It's time to get rebel! Som vi ska prata om i ett fysiskt möte. Vi har inte spelat in den här podden face to face sen. Det måste vara i mars 2019 sist, va?
Jag är naturligtvis då fullständigt livrädd på grund av den coronasituation som uppstår här just nu. Ja. Men det behöver inte lyssnarna plågas med när de har gjort det nog det senaste året.
Det hade bara 38 grader här.
Ja, precis. Det är nästan som Albin Ekdals lättare förkylning på träningen här i Båstad där vi befinner oss, kan vi berätta också då.
På det fantastiska hotellet Strand Riviera.
Ja, det ger inga såna överklassassociationer överhuvudtaget, ett hotell som heter Strand Riviera. De var tvungna att ha två ord som lät.
Ja, men det är ju, om jag minns rätt så bodde väl landslaget här, ska jag stänga av min telefon, så bodde ju landslaget här.
Ja, någon gång
innan 2014 kan det vara där. Ja. 2016. Eller för EM, det kanske inte var.
Ja, jo,
de bodde inte på Skansen, för då bodde de här och så kunde man boka Skansen. Hotell Skansen här i Båstad, som är det finaste.
Precis. Vi bodde ju då, och därför bodde vi då på Pensionat Neptun, som vi tyckte väldigt mycket om.
Verkligen.
Men vi ska inte, för här har vi det väldigt bra också.
Superbra. Det var bara mer ett konstaterande.
Yes. De blir nästan lika arga som när man pratar om pressfika, om man klagar på hotellet man bor på.
Ja, skulle jag aldrig falla med.
Det som hände idag då, det var träning här i morse med landslaget på Örebäcksvallen, som ju, ja, de är ju här mycket för att den gamla, vad är han, Fabege, PA-magnaten Erik Pålsson har
ett stående blogginlägg varje gång vi är från Olof Lund.
Ja, han hatar inte det ämnet. Det vore förmätet.
Landslagspiké.
Och prisat lite grann för förbundets förluster och sådär.
Men det ska man ju säga att man får, alltså om jag hade velat ha den bästa uppladdningen i Sverige, jag är svårt att säga att det är bättre än i Båstad. Det finns liksom allt. Det är jättefint här, fina anläggningar och så.
Och det flockas inte människor som vill titta på spelarna heller, kanske. Nej. Runt planen. Det hade väl idag, ja, vad kan det ha varit?
Det var 8 pers som fick kolla.
Precis, som Båstads GIF hade bjudit in. Och sen så var det en 20-30 personer till runt planen. Mm. Då. Men det hände inte så mycket. Det var 17 spelare som hade kommit hit igår. Dejan Kulusevski kom mitt i natten, så han var trött och vilade på hotellet.
Alltså Pierre Bengtsson, Jens Kajust och
alla i Danmark
spelade igår. Kajson spelade också, de inte här, de tyskarna.
Lindelöf har Europa League-final. Pontus Jansson spelar playoff med Brentford. Filip Elander rehabbar i Malmö. Ludvig Augustinsson ska rehabba i en vecka. Det var rätt många borta. Så de samlar ju på sig spelare här. Flera spelare då. Alexander Isak, Sebastian Larsson, Mikael Lustig, andra som hade spelat nyligen, tog det ju väldigt lugnt och har med någon övning i början. Albin Ekdal, som vi sa då, tränar för sig själv. Det enda som hände då, den här träningen drog igång idag, var ju då att Andreas Granqvist lunkade av planen efter en kvart 20 minuter. Ja. Och vi tyckte då där från vår lilla hylla en bit bort att det såg ut som han tog sig lite mot ljumsken.
Ja, och snackade med naprapat Christian Andersson.
Han gjorde det, ja. Och sen satt han sig på bänken där borta. Och vad hände då? För då var du i närheten.
Ja, precis. Och då var det så här att, då tänkte man så här, Granen kliver av träning, som har skrivit något på här. Men jag lade till en rad att han, liksom, vi gjorde inga större rubriker på det.
Nej.
Vi lade till i texten att Granqvist ska ju vara, liksom, han hade ju spelat match också här senast. Men så ska jag gå då, 5 minuter senare så går jag ta kaffe, och det ligger längre bort och närmare bänken där Granqvist satt då. Och så pratar jag med presschefen Kakembo, och sen så ska jag gå in och ta kaffe, och då går han, då så hör jag Granen säga: Jakob, vi får prata med dina kollegor. Står rubrik på att jag klev av träningen. Fan, jag spelade ju match här igår. Så att man kan tänka på att, man kanske kan tänka på att han, det var planerat att han skulle kliva av, och han var kanske inte jättenöjd om att det tjatas om han skadade. Jag tror det var Sportbladet som bara smällde på att här kliver Granqvist av, bam 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 liksom.
Ja.
Men det var ju inte så farligt då. Ja.
Det var ändå snällare när de skrev att han skulle sluta i landslaget, för att han skulle fortsätta efter VM 2018.
Jo, men i alla fall då så med tanke på det så var det inget allvarligt med granen, men man tänker så här att när han satte sig där och så...
Ja, alla väntar på att han ska bryta ihop här, att han ska vara som en, att det är som en gammal folka som rullar in och kraschar.
Men det är också så här att han kollade telefonen direkt.
Ja, det var det vi noterade då, att det gick oerhört fort för honom att nå husväggen och sätta sig där innan han hade läst vad det stod om honom.
Men där är ändå ger granen att det är bra med omvärldsbevakning liksom.
Absolut.
Det är grymt. Det är,
ja. Liksom, jag fick ju stopp på spekulationerna på en gång. Exakt. Nu sitter vi här och berättar hur det ligger till.
Exakt.
Han så är...
Det kan vi inte gnälla på granen.
Han är startklar. Ja, mer då? Har
nej,
det
nej, men sen är det väl den frågan hur de gör med honom då just.
Ja.
Nu är jag här och kör man mot Finland till exempel. Det borde han ju göra.
Ja.
Få några, liksom, om han ska nu vara redo där eller liksom, om det blir två, tre skador.
Ja.
Då borde han ju få matcher i kroppen.
Alltså alternativet är ju som det är just nu. För att Helander kommer ju inte vara aktuell för spel mot Finland. Och Lindelöf kommer ju inte hinna till dess riktigt heller. Så att alternativet är ju att spela Danielsson ihop med Joakim Nilsson. Men jag tror ju att fortfarande viktar det ju åt att Granen kommer med i truppen och inte Nilsson här. Alltså att Granen fortsätter vara en del av... För 1 juni måste de ju skicka in en slutgiltiga listan.
Men det är klart han kommer vara med.
Ja, så därför så då tjänar de inte så mycket på att spela Nilsson. Och Danielsson är ju aktuell för att starta. Han är ju, det är ju en jätteintressant konkurrenssituation mellan honom, Jansson och Helander och vem som spelar bredvid Lindelöf.
Men det är väl inte Danielsson första året.
Jag tycker Helander var så pass bra i mars att jag vet inte det längre. Det är möjligt att de tycker det själva också. Jag tror kanske det. Jag tror kanske att han har ju gjort det väldigt bra
det
i de
matcherna han har fått spela. Tycker jag i alla fall. Sen får man ju vet man ju inte. Man har ju inte sett så många matcher av Danielsson.
Janssons sista år kan vi väl konstatera kanske har fört honom längre bort från den platsen.
Ja, men det var bra på slut. Men det är en rolig mittbacksituation. Bra konkurrens.
Ja, det är det. Och sen har vi då att Pierre Bengtsson är på plats också nu. Och det är ju lite awkward som vi pratade om här förut och jag här. Att han då skickades ut ur truppen lite elakt tyckte vi till förmån för Martin Olsson som sen har då fått skadebekymmer och ska spela cupfinal så han är inte här och Augustinsson skadat sig med sitt Werder Bremen som åkte ur Bundesliga och Pierre Bengtsson blev uppringd och ombedd att komma tillbaka. Och du har en teori om att han till och med kommer att spela.
Ja, men alltså min teori är det är ungefär som att Alexander Östlund skulle ha kommit med en träningsvecka när han blev superpetrad av Lasse Lagerbäck. Alltså om man ska tänka Pierre Bengtsson spelades, jag tror varje match i VM-kvalet, eller EM-kvalet. Han spelade Nations League här senast. Han bytte klubb för att få spela. Hade visserligen några tunga matcher där i början i Vejle, men han spelade ju sen, var ordinarie sen, så det var liksom inga problem. Men då och få det här knytnävslaget av Janne att inte komma med i truppen, det sa han själv, han var överraskad och förvånad med tanke på hur mycket han har spela. Och sen så blir uppringd igen och tackar ja. Och då menar jag på att då kanske han har fått indikationer på att okej, det är ganska stora chanser att du kommer med till EM som en av två mittbackar. För vi har skadat på... Jag vill spela en gång, vi har skadat på Helander. Du kan du ta in honom ändå. Vi ser att Martin Olsson skulle ha med, du kan ha med som mittback. Så att han kanske är liksom 27:e man och har fattat, kommer bara skada här så är jag med. Så... Alltså det måste vara så tror jag. För att han kan inte vara så superduper lojal. Att han får den liksom chockbeskedet och sen åker hit och tränar i regnet i Båstad i 5 år och sen åker hem. Alltså...
Nej, jag är nog inne på din linje där. Att det är så att det är så pass många backar med frågetecken. Att, och granen är ju också ett frågetecken. Att han tackar ja till det där av det skälet. Det känns inte alls orimligt. Det händer inte så jättemycket runt landslaget i övrigt ännu. Så vi ska inte prata för mycket om det. Det kom en U21-trupp som var spännande idag, kan vi bara nämna. Men det är namn, det är ju väldigt många nya namn där. Det är ju ett helt nytt U21-landslag egentligen. Kvar är ju egentligen Bilal Hussein, Armin Gigovic, Paulos Abraham och några till. Men där Rami Hayal i Heerenveen, jag skrev lite om honom förra veckan. Han har gjort över 20 framträdanden i Eredivisie i år och varit i Heerenveen i 2-3 år nu. En av de spelare som dyker upp där, Daniel Svensson i
Nordsjälland
som du gjorde intervju med för ett tag sedan är med också. Tim Pritcha är med.
Hampus
Findell kom med. Dennis Kolander. Det är en spännande trupp det där. Carl Gustafsson i Kalmar, Pavle Vagic i MFF var med också. Emil Holm. Det blir någonting att hålla ögonen på för den som vill fundera på vad som händer framöver.
Antonio Elanga
såklart som är mål i Premier League för Manchester United. Bara en sån sak. Det var ju en allsvensk omgång. Det är väl lite, var nästan svårt för oss att välja vad vi skulle fokusera på här. För att det har hänt så himla mycket den senaste veckan. Vi gör ingen större sak av de matcherna. Det spelades ju matcher slutet av förra veckan också. Degerfors slog Örebro med 3-0. Edvardsen gjorde hattrick. MFF slog Elfsborg med 2-1. Åkte på skador på Christiansen och Toivonen. Gjorde en väldigt bra match.
Och Toivonen kan vara illa med, skulle jag säga.
Ja, precis.
Jag har hört att det kan vara korsbandet där.
Ja, det är så pass illa. Alltså.
Det är inte bekräftat där, men jag misstänker det. Så då är det ju
då är det
i så fall. Men jag ska inte leka någon doktor Såslund där nu. Men ja, det är indikationer på att det är väldigt illa med Ola Tövren. Vi hoppas att det är fel och att han är tillbaka och pratar snart.
Bra besked för MFF där var ju då att när Christiansen försvann också från elvan och Toivonen, så har ju faktiskt Adinalic och Belko Birmančević varit väldigt bra i de här matcherna de har fått spela nu. Birmančević avgjorde ju mot Elfsborg, och sen så var Nalic gjorde sitt karriärs bästa mål skulle jag säga bortom mot Örebro här.
Ja,
när MFF vann igen dem med 2-1. Och vi återkommer till Örebro. AIK Mjällby 2-2, Östersund körde över Sirius 3-0, Halmstad Degerfors 0-0, den matchen såg jag inte, och det är man ganska glad för. Kalmar slog Bayern med 2-1. Rydströms vår en succé såklart där nere, och där nere, nu är vi till och med, nu är vi i Båstad. Det är Rydströms vår är en succé på andra sidan sund. Landet. Ja, precis. Allt ligger vid ett sund. och vi återkommer till Bayern också. Djurgården IFK Göteborg 0-0.
Och där får man säga att Göteborg gjorde det ganska bra. Djurgården gick inte att känna igen, men Jens Fjällström trodde att den 0-0-matchen mot Djurgården räddade jobbet för Rolle Nilsson.
Nej, det är svårt att tro att en 0-0-match borta mot Djurgården.
Alltså det var en bra arbetsinsats av Göteborg som gjorde det jobbigt, men det är svårt att se att det är så mycket att bygga vidare på.
Nu säger inte jag att Rolle Nilsson ska liksom få sparken, men om nu jobbet hade varit i fara, så tror jag inte liksom att 0-0 och en hård arbetsinsats hade räddat jobbet.
Nej, vi kan väl prata lite om IFK Göteborg också. Häcken Varberg slutade 3-1. Jocke Persson var inte jättenöjd med sin egen laguttagning efteråt där.
Det var också en frilägesutvisning som inte såg så väldigt bra ut där heller. De borde kanske ha nöjt sig med gult kort där.
Ja, så kan det ha varit. Och sen så vann Elfsborg mot Norrköping med 1-0 och satte väl punkt för en velig Norrköpingsvår. Och styrde upp en konstig Elfsborg vår. Men gemensamt för många av de här lagen är det som vi var inne på förra veckan, att det börjar bli väldigt huller om buller igen och alla slår alla. Att det är svårt att hitta sådär himla mycket räta linjer i vad som händer. MFF i alla fall upp i serieledning då, med en match mer spelad än Djurgården ska sägas. De två ser alltjämt ut som de två lagen som gör upp om guldet här, men det har ju inte gått så jättelänge av serien. Så att man får ju akta sig. Jag tycker ändå att de ser ut som de enda tydliga guldlagen liksom. Och vi var väl inne båda två här på att månadens spelare i maj efter sin uppryckning här måste ju bli Edvardsen nästan, tyckte vi att
ja, alltså det finns ju inte så många givna, men Edvardsen får väl, vinner väl på.
Ja, han har ju verkligen, hans form är verkligen stigit här. Vi hade, innan vi går in på de här stora samtalspunkterna, så vill du ta den största övergångsnyheten från den här veckan kanske då?
Ja, det är ju Haksabanovic som vi avslöjade här för några, eller ja, Expressen avslöjade för några dagar sedan, att han var på väg till Rubin Kazan. De hade bjudit omkring 55 miljoner. Jag tror att övergångssumman hamnar där mellan 55 och 60. Det blir alltså den tredje största övergången i allsvenskans historia. Och sen efter vi hade avslöjat det så meddelade i sportchefen där, Patrik Jönsson, att Haksabanovic inte var tillgänglig för matchen, utan på väg till Ryssland och skriva på i läkarundersökning. Så jag gissar, om inget det stoppar den här gången, så gissar jag att det blir klart här i dagarna. Och det blir liksom den tredje största övergången i allsvenskans historia. Däremot ska det sägas att Norrköping kommer ju inte få alls, men jag fattar, så ska West Ham ha 30%, ska gå en del till agenter och lite sånt där. Så att det ska bli spännande att se vad de får netto. Men Haksabanovic till Rubin Kazan känns det för mig som ett klockrent vara honom. Kolla på de som har gått till ryska ligan från allsvenskan nu senaste tiden. Gigovic, Almqvist,
Starfelt,
Jordan
Larsson.
Jordan Larsson, du har Filip Dagerstål som spelar in och ut. Det är ju ett jättesmart steg. Och där, och Aron Sigurdsson också.
Kristoffer Olsson.
Exakt. Så att det är ju bara Viktor Claesson. Så att det är ju helt rätt steg, känns det som.
Absolut, det är inte en dum flytt alls från honom.
Det har ju varit liksom så här, Atalanta och Napoli har ju liksom varit intresserade också. Men om man ska gå dit, han kommer inte att spela en minut. Liksom, han kommer inte att vara en given startspelare där. Nej. Det är bättre att ta det här steget, utvecklas lite mer och sen gå dit liksom.
Absolut.
Och det är väl fina pengar också inför Norrköping, som behöver få loss lite kapital så att Rickard Norling kan få bygga sitt lag. Man skulle säga, om man tittar på det laget nu, så är det ju inte riktigt hans lag. Han har fått liksom panikvärva ihop en del. Det fanns inga mittbackar och sådär. Nu kan han mer liksom sätta,
välja lite mer.
Exakt, och sätta liksom en mer långsiktig plan. Så det ska vi spännande se vad han tar in nu. Nu är det ju bråda dagar här, för bråda månader som kommer fram till
augusti.
Ja, det här med juli framförallt. Allsvenska premiären, då måste ju, alltså Totti Nyman är jätteosäker, vad händer med han?
Mm.
Haksabanovic, Isak Bergman Johannesson, vad händer där? Skurason är skadad. Nej, så att, och de har ganska tung trupp nu att spela med.
Ja, och jag undrar lite så här, jag såg vad de gjorde för byten mot Elfsborg här också då, där Levi kastades av planen igen.
Han var inte bra.
Nej, och jag är inte säker på att Levi och Norling är den bästa matchen alla gånger. Det känns som Levi är en bra spelare och det är inte han, det är inte att Norling eller Levi är dum eller dålig. Mer är att vissa passar under vissa tränare på andra på olika sätt.
Alexander Fransson har utgående
kontrakt. Ja, det kan nog vara en del förändringar på gång i Norrköping kanske. En annan övergångsnyhet som vi hade på Expressen då var att Björn Paulsson är väldigt nära Hammarby. Ander Avdic som skrev det igår måndag. Och den har ju varit sån här som har puttrat lite under en period.
Precis.
Han har ju velat gå dit, har han väl varit ganska tydlig med.
Vi hade där i mars i vår premium sillrummet där i slutet av mars att det var högaktuellt och att det var en del som talade för att Paulsson skulle komma till Hammarby, dels för att de ville ha den här ledaregenskaperna som man trodde man skulle få in den här säsongen i kanske fjolårsäsongen. Nu tror jag att man har sett att vi
han inte är den spelaren riktigt.
Ja, men jag tycker att han har varit bra fortfarande, men det är det att de behöver ha in fler ledare. Om du tittar på de här mittfältarna, anfallarna, det finns ingen ledare som kan ta tag i det där. Jag tror att de har trott att de ska ha mer ledaregenskaper, sånt som Jeppe Andersen, Mads Fenger, till och med liksom Abbe Khalili har ju varit bra, men liksom kanske inte är den där riktiga ledaren som de behöver. Då vill de ha in Björn Paulsson där. Och det tror jag blir mer liksom akut, att de har sett att problemet är akut och då har de tagit in honom, att det blir mer liksom nu måste man in där.
Frågan är var han ska spela någonstans då? Jag menar det, det är ju
han kan spela
över hela planen.
Istället för Mats Fenger liksom, man kan spela offensivt, om man säljer Mo kan man spela där i den rollen alltså, så att det finns många. Jag tror inte det är liksom det största problemet.
Är det en av de mest mångsidiga spelarna man har sett i Allsvenskan? Så det är väl klart att det är en jättebra försäkring för Hammarby. Ska vi ta Hammarby på en gång när vi håller på?
Då får vi se då vilken tränare som Björn Paulsson kommer få. För att det var ju så här att Sportbladet avslöjade också igår, va, måndag, att Billborn kommer sparkas från Hammarby oavsett om de vinner cupen eller inte. De avslöjade det jättestort. Och sen så gick Jesper Hansson ut och dementerade ganska tydligt, väldigt tydligt med att det inte alls stämde, utan att de ska ha ett utvärderingsmöte efter kuppen. Ja, jag vet inte vad man ska tro. Vi har ju fått uppgifter på att Billborn har ju fått ett ganska
tungt mandat internt att, eller liksom fått en tung dementi internt från sina chefer, från Jansson och andra där. Som väl pratade med honom efter när det här kom ut och sa att det här stämmer inte, vi lovar att det här inte stämmer. Det ligger inte i farozonen. Vad jag har förstått som så var det även innan matchen mot Kalmar i liksom signaler emellan i Hammarby där att det här att liksom det finns en sorts ömsidig förståelse för att de är på rätt väg, tycker de. Och att det inte alls var det här.
Så såg det inte ut mot Kalmar.
Nej, sen kom ju den insatsen. Ja. Men att de tyckte väl att
de tyckte väl att
formen var stigande dessförinnan. Och de har inte förlorat jättemånga matcher på slutet. De har förlorat bort mot MFF AIK. Mm. Och sen var det rätt länge sedan de förlorade övrigt innan den här matchen. Så den kom väl som ett dråpslag på det sättet. Men att just mot bakgrund av det att man sa att man tyckte att man var på rätt väg och sådär. Vad jag har förstått så var det som ett sorts förtroendevotum mot honom och Björklund innan den matchen.
Men i normala fall så hade man om en tidning som Sportbladet gått ut med sådana här uppgifter eller två rutinerade reporter som har skrivit den, så hade man liksom, det tar ju för att den stämmer.
Visst.
Alltså det är ju helt hård i huvudet om de skulle göra så här. Och sen så får han inte sparken.
Nej.
Det är ju helt sinnessjukt. Så det tar väl för att det stämmer. Och samtidigt har väl Sportbladet varit snett på det ganska stora saker för tidigare. Men vi får se vad som händer där då. Men vad jag tror, så de, liksom, om Hammarby förlorar cupfinalen, så tror jag nog att då sparkar de Billborn ganska snabbt därefter. Jag har svårt att se att han skulle vara kvar. Men däremot, om de vinner cupfinalen, alltså hur ska de kunna sparka honom då? Då krävs det ju liksom att hela spelartruppen har gjort revolt mot Billborn, eller att liksom alltså Jesper Jansson och resten av styrelsen absolut inte ville ha han. Och hade det varit så hade man väl inte gett honom ett sånt stort förtroende nu. Då hade man bara kunnat säga att vi har fullt fokus på cupfinalen, bla 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 bla.
Det här med, vad är skälen till det? Du säger att spelartruppen skulle ha vänt sig mot honom och så vidare. Det där det var ju det Sportbladet uppger också här då. Ja, det har inte jag riktigt fått uppfattningen av själv. Sen beror det på vem man pratar med såklart.
Sorry.
Det är ju
och det är det som har saknats i Hammarby, den här tydligheten som de inte har fått till riktigt, och just att de fortsätter läcka bakom.
Ja, man problem med försvarsspelet. Ja.
Och sen kan man ju säga där, om instans mot Kalmar, det var ju så här liksom, okej, spelarna verkar ha gett upp, vill ni inte spela för er tränare, är det där som är felet? Mm. För jag menar, så dålig var ju insatsen. Men jag menar, då borde man ju rätt ut på det här spelarmötet. Okej, vi vill inte spela för Bilbao, vi vill inte ha kvar dig. Nej, men vi måste ha in en ny tränare så vi kan vinna cupfinalen. Mm. Ja, då sparkar man nu. Och ger nya tränaren en chans att vinna cuptiteln.
Mm.
Det är ju det Häcken gjorde generalfel när de ska rekrytera en tränare. De har kvar Andreas Alm, som blir en form av lame duck med noll auktoritet från spelarna. De vet att han ska lämna, och sen så ger de han chansen att vinna en cuptitel, en till cuptitel, istället för att ta in, om du ger den nya tränaren, det första du får göra, du har chans att ge en cuptitel, okej, då kan du bära dig från den här hyllan med tränare. Istället så ger du den gamla tränaren som ska dra chansen att vinna en cuptitel. Det är så dåligt beslut så det finns inte.
Men, ska man prata om Hammarby här då, så är liksom att, så jag tycker att det vore helt fel att skicka Billborn och Björklund. Och jag har väldigt svårt att förstå den här att allt står och faller med en matchlogiken.
Nej,
alltså man måste ju titta över tid hur saker och ting utvecklar sig. Mm. Och det är klart att det går att föra argumentet att det här inte går till rätt håll med tanke på hur det blev förra året. Ja. Och tanke på att de inte har varit lika förkrossande bra i år som de var 2019.
Ja.
Samtidigt så är det, Hammarby är också fortfarande en del av en trend. Alla lag tar färre poäng. Ja. Det är så. Det är mycket svårare att få till de här resultatraderna än vad det var så länge vi inte spelar med publik. Och det är inte bara i Sverige. Lille vann franska ligan häromdagen. Ja. Liverpool fick kasta sig in i topp 4 i sista sekund i England. Förlorade med 7-2 mot Aston Villa.
Du har Leicester.
Juventus kom 4 i Serie A. Det är, liksom, det är inte så unikt för Sverige att det är på det här sättet heller. Så att jag tycker
de måste vinner danska ligan första gången på 16 år.
Jag skulle sätta Hammarbys utveckling i det här sammanhanget. Jag skulle fråga mig att när vi kommer ur pandemin mot hösten här nu, när det börjar komma in publik och så vidare. Är det inte rimligt mot bakgrund av vilken otrolig effekt Billborn och Björklund har fått med det här laget i 2 säsonger.
Ja.
Att få ge dem den tiden ut i alla fall, säsongen ut i alla fall, för att se vart det här är på väg någonstans. Och sen att de fortfarande också, måste man också komma ihåg, de byggde om laget rejält till i år, det tycker jag. Det, och de har gått till final.
Kan man ju kolla att vissa värden inte har slagit världen heller.
Nej, men så är det ju, och det är ju Jesper Jansson fråga. Och jag menar, har han självrannsakan här, så ser han sin del i det hela också kanske.
Det tror jag han gör framförallt. Och de verkar, han säger att de jobbar som ett lag och alltihop, så jag tror alla har sin del liksom.
Men sen så vill jag också prata om förväntansbilden på Hammarby lite grann i allt det här. Att sådär, att okej, det här är för dåliga resultat. Det här håller inte. Bayern ska vara bättre än så här. Varför ska Bayern vara bättre än så här? Kolla på laget som Billborn och Björklund ärvde 2018 när de tog över. Så är det ju ett lag som idag är mycket bättre på pappret. Och det huvudsakliga skälet till det är att de har kunnat göra större investeringar i spelartruppen. För att spelare har utvecklats och sålts under Billborn och Björklund. Det är ju deras arbete som har möjliggjort den här förbättringen av truppen. Så jag har ett hårt case för Billborn och Björklund här. Ja. Jag tycker verkligen att de har förtjänat att få jobba vidare i Hammarby.
Ja, jag håller med. Säsongen ut. Ja. Skulle de inte ta topp 3 eller topp 5 och inte ta en cuptitel, då tror jag det är svårt
att säga. Ja, de behöver ju visa att det går att få tillbaka där. Det är inte det enda, det stormar ju på lite olika tränarposter här. Det händer grejer i Allsvenskan. En annan som du och vår kollega Jonathan Pinedo Diamant var först ut med här var ju då att Axel Kjell lämnar sin tränarpost i Örebro för att bli fotbollschef, som det idag.
Ja, det är väl sportchef kan man säga.
Sportchef, ja.
Det är väl Stefan Andreasson blir förbannad varje gång man säger att han är sportchef.
Han blir väldigt irriterad på det
här. Han är klubbchef.
Jag frågade honom nyligen, han är jätteirriterad.
Klubbdirektör och klubbchef och fotbollschef. Men det är ju sportchefs roll om man säger så. Han kommer vara med i liksom rekryteringen av en ny huvudtränare. Han kommer ha liksom huvudansvaret för att rekrytera spelare. Så det är klart att det är en sån, bara att det är helt annorlunda. Det kan man ju tycka är också en ganska konstig lösning, måste jag säga. För som alla har varit med och
värt. Det har också ryktat så himla länge att Kjell är aktuell för den här rollen.
Ja.
Varför? Men okej, okay, om det ens är en möjlighet. Ja. Är inte dags direkt att kolla på en ny tränare? Jag fattar inte det.
Precis. Men jag tror också att framförallt varför Kjell vill ha trygghet. Som tränare,
resultatberoende
allt. Exakt, som sportchef så sitter du bra mycket längre och får bra mycket. Så nu har jag typ 3-4 år till i Örebro. Men sen om det är bra eller dåligt, det vet jag inte. Hans källa har varit inblandad i ganska många värvningar hittills. Också som inte har varit superbra. Men det ska bli spännande ändå att se vart det tar vägen. Framförallt med Billborn då. Och även med Örebro.
Och med IFK Göteborg. Där ja. Vi hade uppgifter i GT att missnöja med Roland Nilsson. Och där jag skrev en lång kritisk text om IFK Göteborg själv, ja. Om vad de håller på. Men jag riktade inte så mycket udden mot Nilsson där, mer än det här uppenbara som jag sagt från början, att hans senaste säsong i Allsvenskan var 2012 va? 2012 tränade han, ja. Efter Köpenhamn i 6 månader och fick sparken. Men att han det var länge sedan han var en allsvensk tränare, och att man värvar honom på meriter som kanske utspelar sig i en helt annan fotboll än vad som spelas nu och sådär. Och att jag var lite osäker på det här från början. Nu är det ju lite så att det finns ju mycket, många olika problem i IFK Göteborg här. Och jag menar, rekryteringen är en sak, kortsiktigheten i olika beslut en annan och så. Det som börjar bli väldigt besynligt med alltihopa är ju att det spelar ingen roll om det är Max Markusson, Mats Gren, Pontus Farnerud, Håkan Mild, Mats Engström, Frank Andersson, Poja Asbaghi, Ferran Sibila, Alf Westerberg, Hannes Stiller, Jonas Olsson, vem den är som är involverad, Roland Nilsson då, så sker det konstigheter hela tiden. Ja. Att jag funderar lite grann då på så här, vad är det som, vad är det någonting som inte funkar i deras verksamhetskultur liksom? Ja. Så här, ja. Men det är ju, jag vet inte, jag har svårt att se att de skulle skicka Roland Nilsson nu, alltså innan, under uppehållet här. Men däremot så lät ju...
Han får chansen med Berg och vänt och vända det här.
Jag tror nog det, va?
För det är dyrt att sparka tränaren också.
Ja. Och det sitter lite prestige i det här för Pontus Farnerud. För om du kollar, jag läste tillbaka vad Pontus Farnerud sa när de rekryterade Roland Nilsson. Det var ju att de hade gjort sån otroligt gedigen research. Och han hade tagit så himla många referenser på honom.
Ja.
Att då, ganska, alltså, knappt ett år efter, säga att det här blev fel.
Ja.
Det underkänner ju hans arbete ganska hårt. Så att,
Samtidigt, ibland måste sportchefer göra det också. Men jag tror inte heller att han får sparken nu. Jag tror han får chansen med Bento och Berger.
Ja.
Berg, så har jag sagt hela tiden, tror jag passar en rollning som lite rakare. Lite
ja, det tror jag också.
Liksom, får vi se hur det utvecklas sig. Men ja, det kommer ju hända bra mycket grejer här i sommar.
Ja.
Det har redan hänt mycket. Så att vi ser fram emot det fullspäckade EM, och sen så är allsvenskan också liksom. Det kommer vara parallellt, kommer vi få jobba.
Ja, det blir röjigt.
Häcken av oss som också ska ha ny tränare för övrigt.
Ja, precis. En sak som jag tänkte på här bara, som slår mig nu när jag skrivit ner ett körschema här, det är att Örebros pressrelease har alltid väldigt mycket versaler i. Har du tänkt på det?
Ja, jag vet när de kom. Ja. Det
skriker. Jake Larsson stannar i Örebro, så är man så.
ÖSK stärker den sportsliga ledningen.
Ja, det är lite så man blir lite, man ryggar tillbaka lite grann.
Ja, det var faktiskt en bra spaning.
Det är ingen annan klubb som kommunicerar på det sättet riktigt. Det är ensamma om. En annan grej som jag märkte på den här veckan var då det här från ett helt annat håll, att det var FIFA-kongress i början på veckan, jag vet inte om du såg det. Och att Saudiarabien har föreslagit att man ska spela VM varannat år istället för att spela VM var fjärde år. Och att det här inte då röstades ner, utan tvärtom så var det väldigt många nationsförbund och medlemmar i FIFA som sa att det här var en toppenidé som borde undersökas närmare. Och vi går ju mer och mer mot ett krig mellan FIFA och UEFA här. Det är ju verkligen så, för det här skulle innebära att det blir svårt att spela EM. Och det går inte att ha mästerskap varje sommar. Infantino vill ju redan expandera VM för klubblag och spelare varannat år också. Och när det är mycket klagomål på att det är för mycket matcher i kalendern och Liverpool tvingas vaska cupspel i England för att de deltar i de här turneringarna, så känns det som att det där kommer bara sluta på ett sätt. Det som talar för att det här kan bli verklighet är ju flera saker. Det ena är då att Saudiarabien avancerar ju sin roll inom fotbollen väldigt mycket på olika sätt. Och sen att de också har ju jobbat stenhårt mot Infantino själv. Jag vet inte om du har sett den här reklamfilmen när Infantino...
Jo, den såg du, skickade den va?
Ja, jag tror det. Vi kan lyssna lite hur låter det här bara.
Well, it's incredible. It's an amazing scenery. It's an incredible history. It is showing... really and breathing the greatness of this country, the greatness of how it was developed, of how it represents for so many people all over the world actually. And when you are here in this particular place in front of this culture, of this history, well, you can feel the hundreds of years that have gone into it, and what has been created here is amazing. What has been developed is amazing, and this is something that the world should come and see.
Och det man inte hör här eller ser här då när man lyssnar på det här, det är ju att Settingen för den här är att Infantino landar i, eller kommer med en bil till ett stort tempel i Saudiarabien mitt i natten, och det är 300 svärdmän som står och gör olika konster med sablar i bakgrunden. Det ser ut som en parodi. Alltså hade Saturday Night Live gjort en sketch om Gianni Infantino och FIFA, då hade det sett ut sådär. Och vet du vad som jag slår mig också i allt det här, det är att när man pratar med typ Karl-Erik Nilsson och de här, om de här frågorna och FIFA och sådär, så har jag ställt frågan rakt ut: har ni, varför ska man ha förtroende för FIFA nu? Jo, men det är mycket bättre nu, Infantino, det är på rätt väg, korruptionen är borta och så vidare. Och jag kan inte föreställa mig en kotte som tittar på den här filmen och vänder bort huvudet och bara: vad, det känns bra allt det här? Jag kan inte föreställa mig det.
Alltså, jag kommer ihåg också när vi var i Qatar 2012 eller 2013 på januari-turnén, och vi fick liksom som en liksom journalister fick liksom chansen att se deras ansökan, tror jag, om det redan var klart, då fick man se, nej, de skulle ansöka då, tror jag, om det var klart,
det var klart 2010,
så fick de se, skulle man se liksom en promotionbild för det här. Då fick vi sitta liksom i en 4D-studio som en bio och liksom åka med de här, det var Zidane och det var hela kört liksom. Det var liksom som man var med på sån här vad heter den här bion på Mall of Scandinavia?
Ja, jag vet inte.
Typ det var en sån.
Ja.
Som var liksom, det var helt
sinnes. En IMAX historia.
Ja, men typ så. Det var helt sinnes.
Och sen dess har du tyckt att det är en toppen idé.
Ja, exakt. Jag har ju sett
du, vad jag du gick in där kritiskt. Men kom ut och sa det här är fantastiskt.
Ja, men vadå Qatar? Vem det? Hur går det? Hur går det? Fina hotell.
Och det man undrar hur det här, men alltså det är klart att det handlar om pengar, men jag menar, det är kul också bilden då här av att Infantino, han är lite skeptisk till Saudiarabien, att de är så himla förtryckande mot kvinnor och homosexuella och sådär. Men så kommer han åkande med sin bil, kliver ur, ser alla de här svärdmännen och plötsligt får han en mikrofon i munnen och bara: det här är otroligt!
Nej, det är så sjukt.
Men så verkar det gå till.
Nej, det är så sjukt.
Frågelådan. Ba-da-ba-ba-bao. Frågelådan. Frågelådan.
Och för er som har problem med frågelådan ingen, så hoppas vi att ni lyckades pausa och spola fram 15 sekunder där medan disco sjöng sin parapapapa. Ja, och nu har jag också tagit mikrofonen till min egen mun igen, märker jag. Det är jättekonstigt. Frågor har vi fått.
Ja, vi går pang på här nu. DJVB, äter ni mjukglass ur våffla eller bägare? Jag åt alltid förut ur våffla, men nu blir det bägare.
Ja, men det är ju en barnslig grej, man vill ha rånet också för att bli ännu mättare. Ja. Men sen har man förstått att det är mycket jobbigare med allt kladd.
Så gick man ju fram och sa till liksom någon som tog kiosken, så visade man upp att det här är ett rån.
Det gjorde du inte, hoppas.
Vilken solskyddsfaktor kör du i Båsta? Och det här behövs ingen solskyddsfaktor, kan jag säga. Det kommer regna hela veckan.
Du är lite röd, men det är väl febern.
Ja, precis.
OMB, hur känner ni för Azerbaijan i sommar? Och så har han länkat till en intervju från blankspot.se om den här journalisten som utlämnades av Belarus till Azerbaijans värsta fängelse, bla bla. Ja, men det är ju ett samma problem som allt annat, att de håller på att smöra för de här korrupta diktaturerna hela tiden, UEFA och FIFA och alla andra. Ingen är förvånad, det känns inte så bra att det spelas där.
Jakob Stenholm, mycket substans finns det ryktena kring Billborn, det har vi avhandlat. Vem ryktas det om som Bayern-tränare? Om man ska spekulera fritt så tror jag väl att Jocke Persson ligger väl hyfsat till. Jens Gustafsson borde vara med på en lista. Milos Milojevic vill väl hem till Sverige,
som jag fattar. Jag har inga bättre gissningar än så.
Nej, och jag vet ingenting konkret heller, men om de skulle byta tränare så kan Jocke Persson ligga kanske bäst till. Han är väldigt nära kompis med Jesper Jansson, de har spelat tillsammans i Stabäck och alltihopa.
Det han sa när han tog över Jesper Jansson var att de ville att de skulle kapitalisera på publiktrycket som inte har funnits nu där på ett halvt år. Men man vill ha en tränare som spelar fotboll med hög intensitet. Jocke Persson passar in i det bra också. Ja.
Men som sagt, vi får se om Billmo får sparka, om Sportbladets uppgifter stämmer. Vi har inte fått något bekräftat om att han skulle sparka.
Att det skulle ligga till på det sättet.
Precis, nej. Så att vi får se.
Viktor Emilsson, vad behöver Varberg i form av nyförvärv? Vet du vad jag tror? Att Varberg är ett ovanligt exempel på ett lag där det inte går att göra saker så himla mycket bättre än vad de gör just nu.
Nej.
De har ju liksom plockat det de har kunnat och gjort det så bra. Och det räcker inte till mer än det här. Nej. Men man kan inte hålla det emot någon.
Nej.
Det är min bild av det.
Sen tror jag att man värvar spelare från en hylla också som inte kan komma in och vara så här tokdominant.
Nej, det går inte att förbättra det laget över en natt. Det är väl att de skulle få lite mer ut av Simovic kanske då, än vad de har fått hittills.
Daniel, bara du. Vem tror ni startar med BNL i en premiär? Jag tror Marcus Danielsson och du tror...
Jag tror det är 50-50 mellan honom och Helander. Jag tror kanske Helander ligger lite bättre till. Nej, hakan är ute. Takesen är heta.
Kan bli Jocke Nilsson också. Inte Granen, säger du. Nej.
En 1, X, 2. Gnaget för jaget. Hur många spelare tror ni AIK kommer förvärva samt släppa sälja under sommarfönstret? Jag tror inte att de säljer fler än en.
Nej, det blir inte en i så fall. Möjligtvis Karl, men nej, han blir svårsåld. Nu kommer han med i U21 såg jag, så det kanske var en fördel. Men däremot så tror jag att de kommer värva två, en eller två. Jag tror att de kommer ta in en ytter och möjligtvis en till anfallare. Något annat behöver de knappast.
En forward behöver de. De har ju lånat pengar till det också. Är verkligheten, Mr. Klang med en take på Bayern här då. Är verkligheten i fatt Bayern och Bilbo nu efter att på nästan 3 år bara lyckats vara riktigt bra under en period, sommaren hösten 2019, trots kontinuerlig bredd och spets i truppen? Jag håller inte med om det här riktigt. Som sagt så tycker jag Bilbo har stor del att de har förbättrat truppen, att han har utvecklat spelare där. Och Bilbo och Björklund, du pratar om 8 matcher i år, så att det är kanske inte heller riktigt att räkna in det här i någon sorts 3-årsperiod. Och sen var de faktiskt bra 2018 också. Så att det är inte en fullständig sammanfattning av deras tid där. Jesper, hur troligt är Sidi Sarr till MFF-ryktet?
Ja, jag kan säga så här, jag har inte hört någonting om det här. Det behöver inte betyda att det inte blir av, men jag har inte hört.
Nej, det var ingenting jag kände till här. Tim Hagberg, var det Okumos sista match igår? Jag tyckte det lät lite så på honom, va? När han pratade efter matchen.
Ja, vi vet ju att Ajax och Groningen var där och scoutade. Han gjorde väl en av sina bästa matcher på länge. Vi har ju skrivit tidigare om att Gent har bjudit 30 miljoner eller 25 miljoner. Vi har skrivit att Reims är intresserad också. Så att det är lite oklart vad som händer och vad. Om Stefan Andreasson, klubbchefen, kan tänka sig gå ner i pris. Det är väl där det hänger på. Vi får se, men ja, om jag ska gissa så tror jag också att det var sista matchen.
Josef, hur aktuellt är det att Ayham Oso säljs av Häcken redan i sommar? Han är då på lån i Gais, imponerat stort där, uttagen ur 21-landslaget också nu.
Ja.
Jag vet inte, det känns kanske som lite fast att sälja honom, eller?
Ja, så
kan plocka upp honom i Häcken
exakt.
Stället först och se honom i Allsvenskan lite.
Är Hamsiks mål redan årets mål? Jag måste säga att vi har sett de där två målen igen nu. Det är Viktor Edvardsson och Hamsik. Nej, fast inget slår väl Edvardsson.
Jag tycker Edvardsson är snyggare.
Fast Hamsik är ju ruggigt snyggt.
Ja, men Edvardsson ser ändå, det är en pressad halvvolley från halvplan. Anders Henriksson, varför var Jens Gustafsson på Tele2? Han har ju varit på många Djurgårdsträningar också.
Ja, och han har varit på Tele2 nästan hela tiden. Han är runt och är om sig.
Och super i logerna.
Han är väl om sig och kring sig tränaryrket som jag fattade, för att ja, men om man inte har någon så kollar man om man skulle bli aktuell för någon lag. Men det är klart att han har varit på träningar, det går liksom inte att åka. Många tränare de slutar och åker utomlands och liksom besöker klubben. Nu går ju inte det, så han åker in och så här istället, och det är väl bra.
Snor idéer, det gör han helt rätt i. Erik Sava, råsaft eller Brämhults? Brämhults absolut. Råsaft blir sur om man har i kylen 3 dagar, har jag upptäckt. Det är juicer.
Och är ju väldigt dyr.
Ja, den är helt fruktansvärt dyr. Man blir lite provocerad varje gång man ser det. Tim McVitty Östborg. Kommer Kalmar ta in en anfallare i sommar? Eller nöjer de sig med att spela med falsk nya resten av säsongen?
Ja, de bör inte ta in en anfallare. Men kan inte de? Jag skrev att Sam Jonssons agent håller ju på att erbjuda Sam Jonsson till alla. Men han inte erbjuder honom till Djurgården också. Det har jag svårt att se hända. Men det kanske Kalmar nappar då. Han kan inte bli allt för dyr nu när han lämnar Sabba i Malaysia.
Nej, precis. Jag tänker att det har gått ganska bra för Kalmar, att de kanske inte känner att de måste investera så mycket.
Nej,
beroende på vad för målsättningar. Har vi någon fråga till vi ska ta innan vi...
Ja, vi hade någon som... Nej, men här, Mr. Abasi. Om Expedition Robinson spelas in i Christiania och vinnaren kan man hem 10 miljoner kronor. Han hade tackat ja till att delta om han fick frågan. Har du några minnen för Christiania övrigt? Jag tror jag har gått igenom där någon gång. Eller jag vet inte. Det är väl ett jätte... Alltså det här måste vara när jag var 10 år typ och var i Danmark. Eller 14 eller sådär. Man gick, alltså, stod och kollade på det. Att det här är Christiania man har hört talas om. Det är liksom inte...
Nej, det låter som att du döljer någonting.
Nej, det gör jag absolut inte. Men jag menar, jag bara kommer att tänka på att man gick där. För man ville se och titta på vad för människor.
Ja, nej, men det är ungefär min erfarenhet av det också. Jag är inte så himla fascinerad av Christiania.
Nej, inte jag
heller. Ärlig. Jag tycker inte det är så häftigt.
Nej. Jag minns att det var väldigt skabbigt. Kan det vara så?
Ja, mycket hundar som sprang runt och så här, såg ut som att de kan bita dig när som helst. Nej, men jag tycker inte det verkar inte så kul där.
Jag måste ju varit äldre när jag var 10 år.
Ja, kanske.
Föräldrarna tar med
till Christiania. Gå in och kolla lite där.
Nej, jag måste ha varit.
Jag var på Tivoli, du var i Christiania när jag var 10 år.
Nej, men jag minns i alla fall att det var graffiti där man stod och kollade. Wow, man, det här har man hört talas om.
Ingen av oss har speciellt mycket minnen från det jag vet. Jag hade nog kanske tackat ja om jag kunde vinna 10 miljoner. Beroende på hur lång tid det tar att spela in, för det verkar inte så kul att vara med i Robinson heller.
Nej. Men Robinson är väl den...
Du är lite mer Robinson-kompatibel än vad jag tror jag.
Robinson är väl den dokusåpa man skulle kunna tänka sig vara med.
Ja, men då vill man ha det som på den gamla goda tiden. Med den här, vad heter de? Hildegard och Jerkel låg och rökte i någon hängmatta. Och det var han där Herman.
Vem var det som höll huvudet av en varan?
Ja, det var en jävla massa varaner som mördades på stränderna. Och någon snubbe som hette Herman som bara rökte på en strand hela tiden. Som alla var sura på för han var lat.
Men Herman Nikolic?
Hette han det?
Ja, han är ju reporter på NOS.
Ja, du ser.
Ja. Han har ju sökt jobb på Expressen.
Är det samma snubbe?
Ja.
Bra, då har vi en...
Herman Nikolic. Han är ju trodde
att vara kvar. Då skulle jag vilja sätta ihop sitt dreamteam av deltagare helt enkelt för att åka dit. Med det tackar vi för idag. Ja. Eller hur? Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.